Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Podplay.
Välkommen till podcasten Jägaren med mig, Daniel Da Silva. När jag drog igång det här projektet med att ha den här podcasten så handlade det väldigt mycket om att jag ville träffa olika typer av människor som jagar. Lyssna på deras drivkrafter och bli inspirerad av deras erfarenheter och deras upplevelser. Och det är precis det som händer i det här samtalet skulle jag vilja säga. Jag träffar Peter Villedu i dagens avsnitt. Och Peter har en enorm erfarenhet och också en enorm kunskap om viltet, om förvaltning. Och det är det vi pratar om. Så jag hoppas att ni uppskattar detta avsnittet lika mycket som jag uppskattade att få träffa Peter och lyssna på alla hans underbara berättelser. Men innan vi drar igång avsnittet så kommer här ett inslag med poddens huvudsponsor, Chevalier. Då, Kalle, så sitter vi här i ett showroom igen och framför oss så har vi en jacka, ett par byxor och en väst. Och det här är ju inte ett klassiskt jaktställ utan det här är ju någon form av mellanlager, eller hur?
Ja, men vi har försökt att göra ett ställ i ett väldigt lätt yttertyg med en corduratråd i för att göra det så lätt men ändå starkt.
Vi kan nämna också att det heter Breeze.
Ja, och mellan de här två lagren av yttertyget då, corduratyget, så ligger en väldigt voluminös men lätt vadd. När man har vadd så försöker man ju hitta den här kombinationen av lätt men mycket volym för att kunna komprimera det. För det är ju ändå så man vill kunna ta med det.
Ja, exakt.
Och ta på sig, ta av sig och ja, det är ju den typen av plagg mycket.
Och det här är ju liksom ultimat mellanlager tycker jag, under en skaljacka. Men du har ju även liksom, jackan är ju då vändbar, så du har en grön sida och du har en varselsida. Och på varselsidan så har du även bröstfickor för radioficka då.
Ja.
Så du kan ju verkligen använda detta som en jacka, eller som byxor, och sen så har du västen då också. Ja. Sen så har det en funktion som jag bara älskar, och det är ju att ryggfickor funkar även som ett fodral för hela jackan.
Ja, du kan vränga in och ut på jackan så att du får en liten kudde. Du får även plats med byxan där i om du skulle vilja.
Alltså på tänk typ fjälljakt liksom, man är ute och tältar eller alltså jagar man bara ute liksom. Att alltid ha med sig, att ha kudden på sig liksom.
Ja. Nej, men det är det man strävar efter i sådana här plagg. Ta med det så lite som möjligt, men ändå ha med dig allt.
Fantastiskt. Ja, det här är It's a Keeper kan jag säga. Det
ja,
här
tack.
Är ju skitfint och väldigt, väldigt funktionellt. Tack, snälla. Då sitter jag tillsammans med Peter Villedu som är hovjägare. Välkommen till podden Jägaren.
Tack för det.
Mår du bra?
Alldeles utmärkt.
Härligt. Du är precis nyhemkommen från Öland.
Jajamän, jag har varit där i 10 dagar och gallrat igenom handjursstammen av dovhjort och spelat bridge och lagat goda middagar och haft en härlig tid.
Fantastiskt. Mm. Är det bridgen eller jakten som drar mest till Öland?
Det är bridgen.
Ja, vad härligt.
Vi spelar bridge och så jagar vi lite också.
Men det är återkommande varje år?
Oh ja, det här gänget, vi har ju varit där tillsammans i snart 40 år.
Mm. Mm. Vad häftigt.
Väldigt kul.
Hur gick det då? I bridgen menar jag.
Bridgen gick sämre än jakten för mig.
Okej, och jakten då?
Ja, jakten gick bra. Vi hittade väldigt få dåliga handjur och det är det går ut på, att leta bort de dåliga individerna nu innan brunsten. Och ju färre vi hittar, ju bättre stam har vi.
Mm. Det är bra. Mm. Och det är ju, alltså förvaltning är ju någonting som jag känner att vi måste prata om. Där tror jag att det är väldigt många som lyssnar på den här podden och många som jagar överhuvudtaget som har väldigt mycket att lära. Och då får man passa på med gäster som du, tänker jag. Grunden till den här podden är någonstans att prata om drivkrafter bakom jakt. Men jag tänkte börja lite i en annan ände. Du är hovjägare. Vad innebär det?
Ja, det är ju bara en titel på tjänsten. Det är ju mera på pappret så att säga. Det praktiska skulle jag snarare vilja översätta till viltförvaltare, för det är ju det handlar om.
Mm. Och nu är vi ju inne i stan. Och det var inte helt poppis. Vi är ju mitt inne i centrala Stockholm.
Jag har ju problem när jag kommer in till stan. Jag försöker ju få något slags riktmärke så jag vet vad jag är.
Mm.
Men det finns inte en torrtall eller någon dike eller någonting, eller berg eller något, utan det är bara cement överallt och allt ser likadant ut.
Ja.
Och har jag ställt bilen någonstans, då har jag ju ett helvete att hitta var jag ställde den.
Aha.
Sist jag var in så jag gick nog runt i ett par timmar innan jag hittade bilen.
Mm. Och då antar jag då att du känner dig som mest hemma i naturen?
Såklart.
Vad är det som händer i dig då?
Nej, men alltså, jag tänker så här att det här är ju på något sätt en omänsklig miljö. Det är ju något alldeles artificiellt över det hela. De här krakarna som går omkring här, de vet ju inte om det. Men tar man en sån här och sätter en sån här människa i skogen på en stubbe, det är rena psykologhjälpen. De blir ju fria och börjar tänka och saker och... Mm.
Det är ju någonting som man inte riktigt kan sätta fingret på som händer i en, tycker jag, när man är ute i skogen, skog och natur. Det infinner sig ett lugn och en förståelse och en känsla av tillhörighet som är extremt häftig, tycker jag.
Ja, det du säger nu, det är ju precis det jag menar här, att de som är uppväxta och eller bor i stan, de kommer ut i naturen och känner ett lugn.
Mm.
Men vi som alltid är i naturen, vi är alltid lugna, för att vi är ju som vi är, för det är där vi hör hemma.
Mm.
Rent naturligt så ska vi inte bo i någon stad. Vi tänker ju inte på det så som du säger nu.
Nej.
Det är bara ni som bor i stan eller har bott i stan som tänker så.
Mm.
Vi tar det ju som en vanlig dag i livet.
Du har ju jagat länge. Kan vi backa liksom från början? Hur kommer du i kontakt med jakt från att du bara var ett par år gammal? Eller?
Ja, alltså jag vet inte varför egentligen, men när jag gick i första klass i skolan, då fick man en sån här blå bok med streck i där man skulle skriva stora A och lilla A och bokstäver kors och tvärs.
Mm.
Och så fort jag hade lyckats få ihop de där bokstäverna så skrev jag i permen: när jag blir stor ska jag bli jägare. Och så ritade jag ett huvud av ett rådjur och en bössa. Och sen har jag aldrig gjort något annat.
Har du haft jakt inom familjen också?
Nej.
Inte?
Nej.
Du var liksom ett kall?
Ja, det var det. Och jag är uppfödd på Södra Mörker mitt i skogen. Vi hade ju inte elektricitet och vi hade inte toalett inomhus. Vi hade en pump i köket som vi pumpade vatten.
Mm.
Och vedspis. Så jag uppfödde i skogen och där fanns inget annat att göra. Jag kanske var 4-5 år när jag tog båten och åkte ut och fiska och gick i skogen och hittade på saker. Så det har följt med mig från när jag föddes. Det har aldrig funnits något annat.
Nej.
Aldrig någonsin.
Minns du, vad var det för typ av jakt när du började, när du var ung då?
Ja, när jag var riktigt ung så jagade jag ju inte annat än med luftgevär och på det viset som alla rackarungar gjorde. Utan det var ju först när jag var jaktelev och hamnade på Hörningsholms gods som jaktelev, och sen var jag hos Jan Åkerman som jaktelev. Det var ju då jakten visade sig på riktigt, då var det riktiga vapen och då fick jag vara med och jaga på riktigt. Det var ju första gången som jag jagade. Det var när jag var, nej förlåt mig, inte jaktelev, det var pryo, man pryade ju nian.
Prao säger vi i Göteborg.
Okej, prao.
Praoare.
Ja, det, så kan det vara. Men det var första gången som jag var med om jakt på riktigt.
Ja.
Allt annat var ju bara med luftgevär. Och, jag byggde
och hur var känslan då? För det måste, då måste du ändå under flera år byggt upp tanken och känslan av jakt och helt plötsligt kom du i kontakt med det.
Ja, men
minns
visst,
du den känslan?
Absolut. Det var ju målet från att jag var liten att jag skulle jaga.
Mm.
Men det förstod jag ju själv att i de unga åren så fanns det ingen möjlighet. Och inte ens när jag praoade så fanns det någon riktig möjlighet, men jag var ju med när Jan Åkerman och på Hörningsholm där när det jagades på riktigt och det var ju spiken i kistan liksom, då var det ju klart.
Minns du ditt första vilt?
Jag tror att det var faktiskt när jag var jaktelev då efter skogsbruksskolan.
Ja.
Ja, jag kommer inte riktigt ihåg, jag måste titta. Jag noterar ju varenda vilt jag skjuter i böcker, så jag har skrivit upp allting. Så där får jag nog gå tillbaks, men det kan ha varit en råbock.
Ja. Du har skrivit upp alla vilt?
Ja.
Det är ju jättehäftigt.
Från räv och uppåt, inte småkraf som harar och änder och kråkor och sånt där, det har jag skrivit upp. Men räv och uppåt har jag skrivit upp alla.
Mm.
Avstånd, kaliber, kula, var skottet tog. All fakta runt varenda vilt sen jag började.
Bläddrar du de där böckerna ibland?
Ofta.
Ja, ofta. För det måste vara en del.
Det finns väldigt mycket lustig statistik att ta fram.
Ja.
Medelflyktsträcka med olika kalibrar.
Ja. Vad har du kommit fram till?
Det är det som är så förvånande. Jag räknade ihop och då tog jag 1000 rådjur och 1000 hjortar.
Som du har fällt?
Ja,
okay.
Rådjuren skjutna med 222 Remington och hjortarna med 7 mm Remington Magnum. Båda hade medelflyktsträcka på 34 meter.
Mm.
Både rådjuren och hjortarna. Helt olika djur, olika kalibrar och allting sånt. Samma flyktsträcka. Och då tog jag bort halsskott och eventuellt sämre skott, något enstaka. Utan det här var då centrala lungpartiet.
Mm.
Så att man kan rota mycket i de här siffrorna och få fram lustiga saker.
Vad använder du för kaliber om du är på en jakt där du faktiskt både jagar rådjur och dov?
308 Winchester.
Ja.
I övrigt 7 Remington Magnum har jag haft i alla tider.
Vad brukar du använda för ammunition?
Jag har använt Vulkan till 7 Remington. Jag fastnade för den för att den var bra i köttförstöringsmässigt. Den passar den kalibern. Det är inte sagt att Vulkan passar i alla kalibrar.
Mm.
Men till 7 Remington är den väldigt bra. Det är bra död i den och minimal köttförstöring.
Mm. Mm. Jag har testat lite olika. Jag har ju inte samma underlag för statistik som du har av förklarliga skäl. Men jag har liksom testat runt lite grann. Dels vill man ju ha en självklart en kula som bössan skjuter bra med. Men nu har jag faktiskt testat att gå över på lite blötare kulor. För just speciellt på drevjakt. Så nu har jag jagat en del med SST Hornady, som jag tycker funkar väldigt bra för mig. Oryx har jag kört innan och även Bond Strike och Tip Strike. Så.
SST har ett nickname när vi jagar i Sydafrika. Super Shit Tip.
Okej.
Okay. Kallas den.
Har du jagat med den själv?
Ja, jag skjuter zebror med den.
Ja.
Bara för att jävlas med Madagern så tog jag, vi lånar ju bössor, vi tar inte med oss bössor längre till Sydafrika. Då lånade jag bössor där och då hade den killen som jag lånade bössan av just SST.
Ja.
Och jag skulle skjuta 4-5 zebror den här dagen och då sa jag, då gör jag det med den här. Bara för att reta Madagern. Det gick jättebra. Kanonbra.
Ja, jag skaffade faktiskt den när jag skulle ut och jaga säl. För att ha så blöt kula som möjligt för att minimera ricochettrisk då. Och sen så, och det är ju även på drevjakt, det är mycket människor i skogen och liknande. Nu ska man ju liksom inte förlita sig på kalibern och på kulan så, utan det finns mycket annat att tänka på. Men det finns en trygghet i det, tycker jag.
På vildsvinsjakt så bör man ju ha något blötare kula så att du får all effekt i grisen. Så en hård kula med genomslag, då springer de onödigt långt och då minimerar du chanserna till att skjuta dubbler eller tripler och så vidare.
Mm. Hur har du testat att använda kopparkula?
Ja, jag har skjutit kopparkula i Sjöremington bara för att testa. Och jag menar, vad du än skjuter med, jag menar, de dör ju. Sen får man ju se hur de ser ut i slaktbon. Det är ju det som är avgörande för vilken kula jag väljer. Så att vi måste ju också tänka ekonomiskt här, att minimera köttförstöringen så mycket det går.
Mm.
Och där är valet för mig av kula, det är att inte få för mycket sönderslaget.
Vi var ju inne lite grann på när du liksom växte upp och kom in på jakt. Vad har varit dina stora drivkrafter, skulle jag säga, till att fortsätta med detta?
Ja, det är väl att få leva ett liv som jag gör.
Mm.
Vara ute och vara fri.
Om vi tittar på den typen av jakt som ni bedriver när du då som hovjägare. Hur fungerar det? Hur är upplägget liksom? Jag kan ingenting om det.
Om vi tänker på de arrangerade jakterna, så är ju det som alla arrangerar, om vi tar ett gods som har en arrangerad jakt eller något liknande, så är det ju samma, i princip samma upplägg på våra jakter som alla andra har.
Mm.
Nämligen att se till att alla pass är ordentligt röjda, att det är så mycket torn man kan ha på marken. Så att de flesta pass ska ju vara torn också för säkerheten, att skjuta ner mot marken. Och sen att det inte finns farliga vinklar åt något håll för någon skytt, utan de flesta pass ska försöka göras säkra.
Mm.
Det är ju där det börjar, och sen naturligtvis lägga upp jakterna på det viset att det går snabbt och smärtfritt, och eftersökspatruller och viltpatruller och allt detta finns på plats, så att eftersöken tas om hand vid någon eventuell skadeskjutning, och att man håller sig med bra folk som bra eftersökare och bra hundförare, bra hundar. Och det är väl så alla vill ha det.
Mm. Hur många marker eller så är du ansvarig för?
Ottenby på södra Öland, Tullgarn, Drottningholm och Hjorthägnet i Gripsholm.
Och är du alltid jaktledare på jakterna?
Nej, det här är ju en formell historia. Det är ju slottsfogden, alltså det är ju en viss hierarki i hovet.
Ja.
Och slottsfogden har ju den juridiska rollen som då ska läsa upp det programmet som jag har skrivit och ikläda sig rollen som jaktledare.
Mm. Om man liksom tittar på dig då, hur mycket jagar du själv idag? För det måste vara jättemycket arbete runt omkring såklart som du ansvarar för.
Ja, så är det ju. Och jag inventerar ju väldigt mycket och håller mig ajour på alla de här markerna. Hur många hjortar har vi? Hur många vildsvin har vi? Och sen lägger jag upp någon form av plan, avskjutningsplan.
Mm.
Hur många ska vi skjuta av varje? Och sen ser vi ju vart efter under storjakterna hur många som skjuts. Och fattas det så får jag skjuta dem själv sen.
Mm. Kan vi prata lite grann om förvaltning?
Mm.
Och jag menar, man får ju tänka lite olika beroende på vad det är för vilt och liknande. Men om vi börjar med dov. För dov är ju någonting som ökar i många delar av landet. Och det är nog ganska många som har börjat få in dov på sina marker. Hur tycker du om man börjar titta så? Om det är ett lag som har 1500 hektar, säger vi. Och så har de börjat upptäcka att det finns lite klungor som kommer då och då. Hur tycker du att man ska bete sig som jaktlag för att få viltet att stanna och trivas och kunna förvalta det på ett bra sätt?
Om man tittar i det stora hela på de marker där det finns dovvilt, så är nog könsförhållandet idag 1-20 i bästa fall. Könsförhållandet på dov ska vara så nära 1-1 som möjligt, 1-2 gärna. Dovhjorten behöver fightas för att den starkaste ska, alltså det är ju naturens grundmening. Mm. Även vi hamnade i detta en gång i tiden, att den starkaste ska para sig.
Mm.
Vi har medicinerat bort det, vi har skjutit bort alla stora handjur. Tittar du i Sörmland så har du kanske en kapital på 500 dov. Det är bedrövligt hur det ser ut. Så att förvalta en dovstam, så börjar man ju med att titta på sitt könsförhållande i dovstammen. För att du ska få en bra stam så måste du ha i princip lika många handjur som hondjur. Och ibland när man tittar på Facebook så kommer det upp någon. Äntligen fick jag min drömskabel, så sitter någon och poserar med en stånghjort, ett tvåårig, alltså andra huvudet, det är en treårig hjort. För det första vet folk inte överhuvudtaget vad en kapital är för någonting. Och för det andra, så det är ju de du inte ska skjuta. Det är de som avlar och de ska ju leva. Men viltförvaltning, det är ju att förstå hur viltet fungerar i första hand. Och där är det enorma brister ute. Enorma brister.
Vad tittar du på om du smyger dig på och har tid att titta på en herrklubb? Och det är ett, liksom, flera djur då i lite olika storlek. Vad tittar du på för att kunna avgöra ålder och liknande?
På dov är det ju väldigt enkelt. Doven visar ju i princip i alla åldrar hur gammal den är. Du ser det på kroppen och hornen. Och adamsäpplet och hela skapet, det är väldigt enkelt att se. Och om du har 5 stycken stånghjortar och en är några centimeter lägre än den andra och ser lite klenare ut, så är det den man skjuter. För dovhjorten, det är ett av de få vilten där kroppsstorleken är en signal på att ju större de är i kroppen, ju starkare är de, och det är de som ska avla sig. Sen är det ju naturligtvis så att de också måste ha typiska dovhjortshorn, så att säga. Det får inte vara missbildningar och sånt. När det gäller unga hjortar så skjuter vi dem inte för att de är flikiga normalt, om det inte är extremt. Stånghjortar och tredje huven har ofta eller nästan alltid flikar, och de försvinner. Men kommer du upp i fjärde, femte, sjätte huvud och du har stora flikar, då har vi på något sätt sagt att där går gränsen för vad vi kan tolerera, och då tar vi bort dem. Men det är oerhört sällan, det är bara ett par om året vi hittar som är sådana på Ottenby. Där har vi väldigt bra skovelanlag för dem. Men hittar vi någon lite äldre med flikar, då tar vi bort den. Men inte på unghjortar, för det brukar försvinna när de blir lite äldre. Alltså efter tredje huvudet brukar det försvinna. Men man vet aldrig. Alltså det här, jag hade en älg en gång. Adolf heter den. Jag hämtade den som nyfödd kalv. Kon låg död bredvid. Det var en lantbrukare som ringde och sa att det ligger en död ko här. Älgko. Jag hade kommit hem från Afrika samma dag, så jag bara bytte om och åkte ner och tittade på den där kon. Den låg i stendörr där och uppsvullen. Jag hade legat nästan en vecka. Och då får jag se, under en gran så står det 2 små pyttesmå kalvar. Och då hade jag min jämte Stina som jag släppte på dem där, för att hon var så pass förståndig och visste redan innan vad jag skulle göra. Så hon gick fram och höll den där ena kalven i hårstråna, och den orkade inte ens gå därifrån. Så jag tog ett hundkoppel om halsen på kalven, och så bar jag ut den i bilen och tog hem och åkte till en bonde och hämtade råmjölk och födde upp den där. Och det var en tjur som jag döpte omedelbart till Adolf. Och jag hade det där kräket hemma en bra bit in i september. Och sen så åt den mig i princip ur huset. Jag hade inte tid att göra någonting annat på dagarna än att åka ut och hämta sly, rönn och allt möjligt. Den åt ju som galen. Och så råmjölk. Så jag körde tillbaka den där till samma plats och hämtat den. Men då fick jag åka dit och ge den mjölk och se till att den mådde bra. Och det gjorde den. Och sen så växte den upp och några år gick, och den hade bara som 2 potatisar i huvudet. Den hade inga horn. Sen sköts den som 16-åring, och då var den en enorm skovel, 16 taggar. Sköts på Hönningsholm, på grannmarken. Så från att vara döende kalv till att vara en potatisälg, så att säga. Han hade inga horn. Och var väldigt ynklig första par tre åren. Så var den enorm. Den var enormt stor i kroppen och 16 taggar. Den var nämligen öronmärkt, så vi visste ju att det var Adolf. Det var ingen snack om saken. Och det var en stor skovel. Riktigt stor skovelkjur.
Hur var det för dig då? För där fick du liksom en personlig relation till
Ja.
Alltså, hur kändes det när han fälldes?
Ja, under många år så åkte jag ut och ropade på honom, och då kom han och jag gav honom äpplen och kliade honom och allting sånt där. Mm. Men sen med tiden så förvildades den.
Mm.
Och han, ibland motade han folk och hade sig. Då tappade jag ju den där känslan för älgen.
Mm.
Och sen hade jag inte kontakt med honom på flera år förrän jag fick höra talas om att Adolf var skjuten på Hörningsholm.
Vilken häftig berättelse.
Ja.
Ja. Hur, om vi bara går tillbaka här, vi pratade lite grann om hur man ska bete sig kring hornjuren då?
Ja, där har du ju ingenting att gå på.
Nej.
Där får man ju
välja. Men för att få balans då, skjuter du av smalhindar?
Ja, det gör vi ju i och med att de inte har någon kalv.
Mm.
Och sen gäller det ju att hålla balansen, att man skjuter så att könsförhållandet är 1-2, vilket vi har.
1-2. Vid vilken ålder slutar hindar och slutar de att få kalvar?
Det gör de inte.
Nej, okay.
De kan få kalvar ända till 15, 16, 17 års ålder.
Okay.
Ja. Men det blir inte mycket med dem.
Nej.
Alltså en gammal hind, den vi brukar kalla dem för kameler. Puckelryggiga och tuffsiga i pälsen och väldigt långa nosar. Skallar. Tunna i halsen. Skjuter vi kalven om den har kalv, och så skjuter vi hinden sen.
Mm.
Helt klart. Det måste vi göra. Vi måste ju få bort de där gamla, annars självbör de.
Och jag menar, är det så att man smyger, pyrsar eller vakar eller sådär, då har man ju tid på sig.
Ja, det är precis det.
På drevjakter så har man ju inte det.
Nej, drevjakten kan du ju inte förvalta en vildstam.
Nej.
Utan den ligger ju i bonusen vad du har råd med att göra fel.
Okej. Okay.
Förvaltningen sköter du ju själv, just som du säger. Du smyger, sitter ute, tittar, observerar, inventerar på nätterna. Det är då du skapar din bild av vad du har. Sen får du räkna med en marginal. Det här har vi råd att göra fel på.
Mm.
Men givetvis under de drevjakterna så har vi ju vissa regler.
Mm.
Men det vet du ju själv att det blir ju misstag, även om du har regler. Men vi har råd med det.
Ja.
Vi har de marginalerna.
Och hur är det med älg då? För jag menar, när du kom till hovet 84, då såg ju älgstammen ganska annorlunda ut än vad den gör idag.
Jag höll på att säga att den ser ungefär precis likadan ut, men vi har ingen älg.
Nej.
Vi hade ingen älg då, vi har ingen älg nu.
Okay.
Vi har inte alls de... Alltså skogsbruket sköts ju inte av oss.
Nej.
Vi har ju bara jakt. Och där har ju inte varit någon avverkning och ingen föryngring. Vi har inga tallungsskogar, vi har inget vinterbete överhuvudtaget. Så vi har inte älg.
Nej, okay.
Det är någon enstaka älg sådär. Men nu har vi till exempel inte haft älg på menyn varken förra året eller kommer att ha det i år. För att vi har så dåligt med älg i hela älgsköldsområdet som är 10-12 000 hektar.
Vad har ni mer på markerna? Då vildsvin, har ni mufflon?
Kron och mufflon, ja.
Ja. Ja. Och hur tycker du att man förvaltar en mufflonstam?
Det behöver vi inte bry oss om, för det gör lo och varg åt oss.
Okej. Okay. Har ni mycket lo?
Ja, massor.
Ja.
Massor.
Och vad gör man åt det, tycker du?
Ger dem mufflon så de är tysta.
Mm.
Det är det de äter. Vargen och lo tar mufflon omedelbart. För ett får kan inte springa. De springer lätt i kapp dem. Så vi följer mufflonstammen och så ser vi att nu är vargen här, eller nu har man massa lodjur här, för nu är den där gruppen splittrad, nu är det bara några stycken kvar av den gruppen av mufflon där och så vidare. Och ibland är de helt borta och sen tar det några år så kommer det tillbaka lite mufflon igen. Så att nej, det sköter de åt oss.
Är du själv involverad i rovdjursfrågor?
Nej, jag bara lyssnar.
Mm.
Jag vill inte engagera mig i det. Jag kan inte engagera mig i det överhuvudtaget.
Där jag jagar mycket Dalsland. Där det är ganska klassisk allmogejakt. Vi jagar på marker där det finns väldigt bra med rådjur. Det går upp och ner såklart varje år fram och tillbaka. Men det finns en bra stam och de förvaltar marken på ett sätt som är väldigt fint. För de känner till sin mark och de vet precis hur mycket de ska fälla och inte och liknande. Men de gör det inte lika beräknande som man kanske gör på ett gods, utan de har det liksom på något sätt bara i sig. Hur är din syn på rådjursförvaltning? Hur tycker du man ska tänka?
Vi har egentligen bara en grundläggande princip när det gäller om vi tar avskjutning av bock.
Mm.
Om vi bör, liksom, för det är ju det som alla vill göra.
Mm. Mm.
Det har jag ju sagt i många andra sammanhang och för herrans många år sedan. Man ska icke skjuta bockar som inte är gula i färgen. Det räcker egentligen att säga så. Om du tänker dig att du har en gräsmatta och sen har du 5 olika klipphöjder på din gräsklippare.
Mm.
Om du ställer den på den högsta höjden på 5:an kan du klippa varje dag. Och varje dag kommer några strån att bli avklippta.
Mm.
Men sätter du ner den på 1:an på det lägsta så får du nog vänta en 3-4 veckor innan du behöver klippa nästa gång.
Mm.
Då har du tagit allt. Det är grundprincipen i att skjuta bara gula bockar. Du kan aldrig på det sättet skjuta en bock som är ung eller medelålders, för de är inte gula. Du kan gå ut, du ser en gul bock och du skjuter den gula bocken. Vi kallar dem för Lipton-bockar.
Ja.
De är ljusgula, de är inte röda. Och skjuter du bara gula bockar så kan du jaga bock varje dag. Och hittar du någon som är gul så skjuter du den. Om du inte skjuter de som är röda, för det är ungbockar och medelåldersbockar, då sköter sig själva viltförvaltningen per automatik. Du kan aldrig skjuta för många bockar. Du kan aldrig skjuta fel bockar om du bara skjuter gula.
Och har du... Det här är ju ganska ny. Alltså jag har aldrig hört någon som pratar om färgen på rådjur.
Jag har ältat detta i många, många, många år.
Ja. Men så du menar att när de kommer upp i en viss ålder, ja, så blir de gulaktiga, ja, i pälsen på ett annat sätt?
Ja.
Och på drevjakter, vintertid, när de börjar på, då fäller ni aldrig några rådjur alls?
Jag har sagt till på de jakter som jag...
Eller blir de blå då eller något?
Nej. Jag har sagt till på de jakter som jag håller i att undvik, det vill säga ge fan i och skjut fällebockar.
Ja.
Därför att du vet inte åldern på dem. Vinterpäls kan du inte se det på.
Nej.
Utan bockarna gör vi klara medan de har sommarpäls.
Mm.
Sen om du åker ut, nu har vi snart oktober här, om du åker ut om en vecka 10 dagar och så kikarspanar du på ett fält. Så ska du se ett antal rådjur som står där. Mitt i den högen så står det en gul rackare. Det är en get som inte har bytt till vinterpäls.
Mm.
Hon är överårig.
Mm.
Oftast har hon inga kid eller också så har hon ett kid. Skjut kidet först och skjut geten sen och så går du fram och tittar på tänderna så är hon absolut överårig, gammal.
Mm. Mm.
För de gamla djuren byter absolut, de går kvar i sommarpäls när alla andra har bytt till vinterpäls.
Mm.
Så du har en vecka 10 dagar på dig att gå igenom hela din mark, leta efter de här gamla getterna.
Mm.
Och det ska du göra därför att en gammal get, hon ställer sig på foderplatsen på vintern och tillåter ingen annan komma i närheten. Hon är sur som etika. Motar det än alla andra rådjur. Sen håller hon mark där du skulle kunna ha 4 unga getter. Den marken håller en gammal get. De är väldigt aggressiva mot sina artfränder. Så att du kan öka rådjurstammen, du kan lätt fördubbla din rådjurstam genom att effektivt söka efter de gamla getterna.
Mm.
Vi börjar strax med det, åka runt och kikarspana och se var de går någonstans och sen sätter vi oss och plockar bort de här gamla rådjurstammen.
Mm.
De är gula, alla andra har vinterpäls. Det är egentligen det jag har att säga om rådjursförvaltning. Det här med att titta på horn och såna saker, det är bara trams, det kan du inte göra. Du kan inte överhuvudtaget härleda ett horn till ålder eller kvalitet. Du kan ha en som är gaffel ena året och guld nästa år, och den kan vara guld i år och sen är den inte ens brons nästa år. Det hoppar fram och tillbaka när det gäller rådjur. Man har forskat i Tyskland och England och Danmark i 100-tals år, eller vad säga.
Mm.
Och man kommer inte fram till någonting när det gäller rådjur.
Och om vi tittar på födan då, för vi har varit inne mycket på förvaltning utifrån ett avskjutningsperspektiv. Men hur tycker du att man ska bete sig på marken? Jag vet att på godsen och på mer arrangerade marker så sker ju liksom stöd, utfodring och liknande. Är det så du även rekommenderar att vanliga jaktlag gör?
Ja, det här med utfodring, det är ju bindestreck vildsvin och åtlar idag.
Mm.
Den gammeldagsa viltutfodringen, den förekommer ju knappast idag. Därför att folk begriper inte att man inte ska bjuda in gäster till middag och sen skjuta dem i nacken när de sitter och äter.
Nej.
Det är ju det handlar om, det är det folk ägnar sig åt.
Mm.
Vilket är fullständigt vedervärdigt. En åtel, det är... Du tömmer en hink havre eller ärtor, sen sätter du där och skjuter en gris och sen fyller du inte på den mer. Det är en åtel.
Mm.
Men när folk åtlar idag, de åtlar inte, de jagar på foderplatserna.
Mm.
Vilket är avskyvärt. Vi har foderplatser,
mm.
men en zon runt foderplatsen är avlyst. Där jagas icke.
Det är precis så vi gör ja. På det laget ja. Jag är med i, där vi har foderplatser.
En foderplats är till för att de djur som behöver mat ska gå dit.
Mm.
Det kan vara av olika arter.
Har ni ensilage för då?
Ja, ja. Ja. Helsädesensilage för grisar och klöverensilage för mm. klövdjuren.
Mm.
Ja, men en sugga kan bli överkörd. Ungarna vet var fodret finns. De går till foderplatsen.
Mm.
Därför att de behöver ha maten där. Och andra djur går dit därför att de behöver det. Och så sitter väl någon jävel där och skjuter dem när de kommer.
Mm.
Det skulle ju inte ens vara tillåtet.
Nej.
Inte på något sätt. Men det är så folk jagar idag. Och, kan jag ha lite mer bekvämlighet.
Och hur ser du på alltså majsåtel, om man säger så, där man jagar?
Ja, men jag hatar all form av åtel så länge det inte handlar om räv.
Nej, okej. Okay. Och vad är det som skiljer sig där, tycker du?
Nej, men räven är ju omöjlig att hantera. Jag menar, du kan ju inte avgöra hur många rävar du tänker skjuta. Du lägger upp en plan, i år ska vi skjuta 50, försök att göra det.
Mm.
Det är ju en omöjlighet. Du har ju en otroligt listig och försiktig individ att ha att göra med.
Mm.
Så att där har vi ju inga alternativ.
Har du även för klövvilt då, har du viltåkrar som också är fredade, om man säger så?
Absolut. Det är totalt jaktförbud i närheten av viltåkrar.
Mm.
De är till för att viltet ska kunna gå dit och äta i lugn och ro.
Mm.
Det finns forskning från flera håll i världen på just detta tema med lugn och ro och föda. Mm. Bland annat ett i Österrike. Det var ett område som var 20 000 hektar. Man delade mitt i, det var som en skogaholmslimpa som man delade mitt i tu.
Mm.
På den ena halvan 10 000 hektar, där jagade man och friluftslivet var oförändrat och allting. Och så vägde man och mätte under många år kvaliteten på, det var kronhjort det handlade om här. Slaktvikter och allting sånt. Och i det fredade området, där smög man in och sköt referensdjur för att mäta horn och vikter och allting sånt. Och det visade sig att i det fredade området, de var ju enormt mycket större, både i slaktvikter och hornutveckling och allting, därför att de mådde bättre.
Mm.
De kunde gå och söka foder när de ville, de kunde lägga sig i idisslar när de ville, de gick och drack vatten när de ville och de låg i dagliga när de ville utan att bli upptrampade var 50 minut och ha någon fet tax efter sig.
Mm.
Så att de mådde ju alldeles utmärkt.
Mm.
Och var oerhört mycket bättre djur än i den andra marken.
Mm.
Och det är ju det som många här missar.
Mm.
Det jagas ju varenda helg på samma mark.
Mm. Vi har ju i Sverige generellt på de allra flesta vilten så har vi ju så är de fredade under brunst. Men i många andra länder så fungerar det inte så. Hur ser du på det? Kronhjortsjakt till exempel i stora delar av Europa där man jagar under brunsten.
Jag har jagat väldigt många gånger, många, många år i olika öststatsländer. Där är man ju extremt noggranna med, om du ska skjuta en kronhjort, då ska kronan på den här hjorten se ut på ett visst sätt. Och ser den inte ut på ett visst sätt så är den inte tillåten. Där går man ju in och tittar på varenda tagg i vissa fall. Man har ju en helt annan kontroll på sina hjortar i de flesta öststatsländer. I Sverige då ser vi upp till 10 eller upp till 12 taggar för att skjuta.
Mm.
Men det kan ju vara en hjort som är ett kanonämne.
Mm.
Det har ju inte med taggarna att göra. Det beror ju på hur taggarna sitter och längden och grovleken och hela alltihopa. Så att där ligger vi långt efter.
Mm.
Sverige är väl det enda land i världen där staten äger viltet så länge det lever. Men har frånskrivit sig ansvaret för det. Alla andra länder, i stort sett, där är det jakträttshavaren som ansvarar för viltet.
Mm.
Också när viltet lever.
Mm.
Det vill säga, om du har en mark i Polen eller Tyskland och du har vildsvin som går ut och förstör i en bondesåker, så är det du som jakträttshavare som får ersätta bonden.
Mm.
Det har vi inte i Sverige. Utan staten äger viltet så länge det lever.
Mm.
Men tar inget ansvar för vad de förstör. Nämligen grisarna ute i åkrarna.
Mm.
Det är inte statens ansvar, trots att de äger viltet. Utan det hamnar ju mera hos jägarna. Vi blir skyldiga att hjälpa bönderna att mota den grisar och jaga grisar i växande gröda. Men å andra sidan så är vi ju inte heller skyldiga.
Nej.
Men vi gör det för att hjälpa till. Hade vi haft det systemet att jakträttshavaren hade varit ersättningsskyldig till lantbrukaren, så hade vi inte haft de hjortstammar och vildsvinstammar som vi har idag. Överhuvudtaget inte i närheten.
Mm.
Så att det här kan du klandra ett totalt felaktigt system för att vi har vildsvinsskador, att bönder lider enorma skador av skördebortfall från både dovhjort och kronhjort och vildsvin.
Mm.
Det beror på det systemet vi har i Sverige,
mm,
som är fullständigt ologiskt hur man än ser på det.
Mm.
Staten äger viltet, tar inget ansvar.
Mm.
Och vad blir det av det? Jägarna vill ha så mycket vilt som möjligt och bonden får lida. Det går inte ihop i längden.
Du som har jagat så pass länge du har gjort. Du har handskats med vapen sedan du var liten och sett väldigt mycket. Vad tycker du är det mest basala som jägarkåren behöver ha med sig i kunskap kring säker vapenhantering?
Mycket av den osäkra vapenhanteringen beror på att väldigt många håller i sin bössa alldeles för sällan.
Mm.
Så att det är som ett nytt okänt föremål och många vet knappt om hur de ska ladda och säkra och osäkra. Därför är det alldeles för nytt. De kanske tar bössan en gång om året.
Mm.
Och det skadeskydds och bommas ofantligt mycket mera, vill jag påstå, än vad som så att säga är allmänt känt.
Mm.
Därför att folk tränar för lite.
Mm.
Om alla som har ett vapen skulle träna 10 gånger mer än vad de gör, eller 100 gånger mer än vad de gör, så skulle också det här så att säga försvinna.
Mm.
För då blir allting mer en vana.
Mm.
Står du på skjutbanan och laddar, du är osäker när du ska skjuta, du tar ut tomhylsan, lämnar slutstycket öppet när du har skjutit färdigt. Det blir som en naturlig del av hela händelsen.
Mm.
Men den får ju inte de som aldrig tränar. Jag tror inte alla är medvetna om hur långt en studsarkula färdas om du skjuter den i 45 graders vinkel.
Mm.
Skulle du fråga 100 så kallade jägare så skulle du få väldigt varierande svar.
Mm.
Och när man vet hur långt en kula färdas så kan man säga att hur ska någon kunna veta vad som är på den platsen där kulan ramlar ner?
Ja, exakt.
För det är mellan 5 och 9 kilometer.
Mm.
Vad finns det där?
Mm.
Då måste man ha en karta och titta. Mm. Är det en skola? Är det en idrottsplats? Är det en motorväg? Vad är det där borta?
Mm.
Och ja, jag tror att mycket elände är på grund av okunskap.
Mm. Hur mycket jagar du liksom icke-arrangerad jakt? Så här klassisk allmogejakt. Man går ut 2 personer och släpper en tax och lite se vad som händer.
Det förekommer inte längre.
Men du har gjort det förr?
Oh ja.
För det finns en tjusning i det också.
Ja, liksom. Herregud. Jag kan sakna det.
Ja.
Absolut. Det är fantastiskt. Men jag blir så anti ibland därför att det är så mycket som jag tycker är så mycket fel på. Om vi tänker på att ha rådjur tillåtna med drivande hund från 1 oktober. Det är fullständigt vansinnigt.
Hur tänker du då?
Nej, men alltså, du släpper en hund. Den driver en råget. Hon lägger kidden och så springer hon omkring ensam och så skjuts hon.
Mm.
Jag var på en jakt. Det var väl kanske den, jag vill inte säga sista, men en av de senaste jakterna jag var på. Det var många år sedan. Det sköts 9 rådjur. 7 var mjölkgetter.
Mm.
Och då sa jag aldrig mer.
Mm.
Därför att, återigen, okunskap.
Mm.
Det kommer ett hondjur framför en drivande hund 1 oktober.
Mm.
Utgå ifrån att hon har kidd, vilket hon nästan alltid har. Och kidden lägger hon.
Mm.
Och så tar hon hunden med sig och springer därifrån.
Mm.
Och så skjuts hon som ett ensamt djur. Och så går du fram och tittar så har hon mjölk i huvudet.
Mm.
Om och om igen. Varför ska vi jaga 1 oktober? 1 november räcker väl att släppa drivande hund.
Och hur funkar det med dov då på stora drevjakter? Gör inte de likadant?
Doven är ju faktiskt sån att det är ju den viltarten där kalvarna är absolut tidigast självständiga.
Mm.
De är inte beroende av hinden alls lika länge som kidden och som en älgkalv.
Mm. Hur, jag vet, vad kallar man det, adoption eller vad kallar man det? Mm. Alltså, ser du ofta det inom, alltså om en dovhind blir överkörd i juli månad?
Nej, med en liten kalv. Kan jag inte säga att jag ser, men man ser ju ibland, ja, på Otterby kan vi säga så här, där har vi aldrig kunnat konstatera att en dovhind har fått två kalvar.
Mm.
Vi skjuter ju trots allt på senvintern de sista hindarna, och vi har aldrig hittat två foster i en hind.
Nej.
På tullgarn däremot,
mm,
är det, jag vill inte säga att alla har det, men väldigt många hindar har två kalvar.
Mm.
Väldigt många. Vi sköt något år 6-7 hindar i januari och samtliga hade dubbelfoster.
Det är ju jätteintressant. Ja, vad vet du vad det beror på?
Det kan jag tänka mig är endast födan. Mm. Det är väldigt magert på Öland.
Okay.
Otroligt magert. Och konkurrens med tusentals nötdjur och får.
Så per automatik då så får de bara en? Helt,
ja,
enkelt.
Födan är ju det som styr. Du ser ju på en rävtik, om det är ett toppår på sork och gnagare i allmänhet, så har hon ju 4, 5, 6 valpar.
Mm.
Och har hon inte mycket sork eller något annat att äta, så får hon en eller ingen valp.
Mm.
Älgexplosionen är ju samma sak. När man börjar göra stora kalavverkningar och det exploderade med sly och örter på hyggena och älgarna mumsade i sig, de feta och trinda. Och så fick de dubbelkalv allihop.
Mm.
Så älgexplosionen kom ju av mer mat. Rävar får väldigt många valpar om de har mycket mat. Hjortarna på Otterby får en kalv, därför de har dåligt med mat.
Mm.
Så har de tillräckligt med föda så. Och du ser det på vildsvin.
Mm.
Nu kan du ju hitta nyfödda kultingar i stort sett året runt.
Mm.
Därför att alla grisar är feta året runt. Det naturliga för vildsvin är att brunsta i november-december. Efter sommaren när de har ätit upp sig och när suggan är som absolut fetast, då ska hon gå i brunst. Men i Sverige är de ju fetast jämt. För de står ju i en majshög året runt och mumsar i sig, så att de är feta jämt och därför försätts hela brunstcykeln ur spel.
Mm.
Och så kan de brunsta när som helst och då kan du ha en nyfödd kull i november eller i juli och när som helst, mm, kan du se nyfödda kultingar. Allt styrs av foder.
De som lyssnar på den här podden är ju i grund och botten jägare. Sen vet jag om det är många som hör av sig som inte är jägare alls. Människor som, men de har ju ändå ett intresse av jakt när de lyssnar på podden Jägaren, antar jag. Hur ofta kommer du i kontakt med människor som inte jagar som har en negativ syn på jakt?
Inte alls ofta.
Du är ju aldrig inne i stan så du träffar inte så många människor.
Nej.
Nej.
Det kan hända någon gång. Jag vet, för många år sedan jag hade en jaktelev som han heter fortfarande, Bengt-Olof Berggren. Vi var ute och jagade julhare.
Mm.
Vi gjorde upp en eld tidigt på morgonen och så stekte vi fläsk. Och satt där i snön och stövaren hade vi släppt och så blev det upptag och det drev iväg rejält. Så vi åt upp det där fläsket och så sa vi får väl ta och se om vi kan hitta något bra pass. Så vi gick längs en ridväg som är på Drottningholm. Och nu hade det blivit lite förmiddag och då kommer den gentleman med raska steg på den här ridvägen mot oss. Och så, vi gick med brutna bössor och så stannade han alldeles framför oss och så sa han: "Ja, vad håller ni på med då?" "Vi jagar julhare", sa vi. "Kan inte ni köpa kött i affären som alla andra?" Och så gick han. Det är väl en av de få som jag har mött under, okay, jakt som har inte förstått någonting.
Nej. Men vad skönt att han hittar kött i affären som inte kommer från djur.
Absolut, det är ju jättebra. Jag tror att det har med ens eget uppträdande att göra, hur man också blir bemött och hur mycket kritik man får. Dels hur man uppträder och dels vad man säger.
Mm.
Men som grundregel ska man alltid säga att man jagar vildsvin. Då får man aldrig kritik.
Mm.
Det är bra, skjut dem där. De är fula och äckliga, säger alla. Sen om du jagar rådjur eller hjort, det behöver du inte säga. Men säg att du jagar gris.
Det är så konstigt det där.
Ja, det så länge liksom... inte rådjuret går in i villaträdgården där den här damen bor och äter av hennes blommor.
Exakt.
Då ringer hon och säger att jag ska skjuta den. Mm. Men ingen annan, bara den, för den förstör hennes blommor.
Men däremot så kan det ju finnas ganska många som är positiva till svensk jakt, men som har en, kanske att det beror på en felaktig bild, men på till exempel Afrikajakt. Yeah. Och jag vet att du har varit mycket i Afrika och jagat. Yeah. Och du har varit på olika delar, men jag vet att du har varit mycket i Sydafrika.
Yeah.
Hur ser du själv på jakt i Afrika? Vad är etisk jakt och vad är icke-etisk jakt i Afrika enligt dig?
Alltså hela den debatten, det är bara, det är endast okunskap och ingenting annat.
Mm.
Om folk hade varit där och sett och förstått, så hade ingen sagt någonting negativt.
Mm.
Herrejösses, det är ju grundläggande affärsverksamhet i grund och botten för lokalbefolkningen i första hand att få ett jobb.
Mm.
Hela deras familj och släkt och vänner, alla jobbar ju runt omkring en jaktkamp. Det är ju väldigt många anställda och som får sin försörjning av detta.
Mm.
Sen ska du veta att det har aldrig funnits så mycket vilt i Sydafrika som det gör idag. På grund av att man har en oerhört organiserad bra jakt.
Mm.
Det folk inte förstår, det är att tjuvjakt och troféjakt inte är samma sak.
Mm.
Det är där problemet sitter.
Mm.
Så fort du talar om att du har en trofé, då tänker folk elfenben och noshörning och sådana här saker. Det är kriminalitet och det är lika illa som vilken kriminalitet som helst, och det ska inte förekomma.
Mm.
Det är inte snack om saken. Men ett välskött game reserve där du har en kött- och troféproduktion och skapar arbetstillfällen kan ju aldrig någonsin vara negativt för någon. Inte för viltet och inte för de anställda och inte för turisterna som kommer dit. Det är ju win-win hela vägen. Mm. Men det är väldigt svårt för en människa som växer upp på den här betongen att sätta sig in i när man inte har varit där. Man är blockerad i elfenben och noshörningar här.
Ja, jag håller med dig till 100%. Det var väldigt tydligt. Där gick du igång lite grann.
Nej, inte så riktigt. Men om vi tänker på vad vi har talat om här hela tiden.
Mm.
Så har vi nästan kommit till samma slutsats i vilket kapitel vi än har talat om. Nämligen att folk inte begriper, att folk inte kan, att folk behöver lära sig mera saker, så blir allting bättre.
Mm.
Det är en röd tråd i positivt och negativt. Det är kunskap.
Mm. Det här avsnittet är även sponsrat av JG Jakt. Och just nu så är jag inne på deras sajt här faktiskt. JGjakt.se och kollar lite grann på vapen. Jag gillar ju att klämma och känna på vapen, så jag brukar åka till dem. Är det så att ni vill göra det, så åker ni till Sävedalen precis utanför Göteborg. Där de ligger på Göteborgsvägen. Men inne här nu så är jag inne och tittar lite grann på drilling. Jag har ingen drilling. Och här håller jag på att kolla på en Merkel 32. Det är 12 och 6,5-55. Ja, det finns mycket fint. Det är liksom bara surfa runt här och kolla lite grann. Men jag föredrar ju att gå in till butiken, för jag tycker personalen på JG är så sjukt härliga att ha att göra med. De är hjälpsamma och de är kunniga. Och är det så att de inte direkt vet svaret på ens fråga, så tar de reda på det. Det är väldigt, väldigt smidigt. Jag tycker att deras vapenutbud, både nytt och begagnat, är helt grymt. Och sen så finns i princip alla tillbehör man behöver inom jakt på JG. Och just nu så vet vi väl också om att ni får en dämpare på köpet vid ett köp av ett klass 1-paket med en Tikka T3X och ett sikte. Och då uppger ni bara att ni lyssnar på jägaren. Så löser de en dämpare till er också. Så smyg in på jgjakt.se, eller varför inte gå in till butiken och hälsa på Christian och Erik och Stefan och company. För det är lätt värt ett besök. Tack JG Jakt! Du har ju jagat jättemycket, och jag kan tänka mig att du har provat på de flesta olika typer av jaktformer och även viltarter och liknande i många olika länder. Vad skulle du säga är liksom, kan du säga topp 3?
Oj.
Det är jättesvårt.
Ja, det är oerhört svårt.
Men någonting som sticker ut liksom, som du tycker är så här. Ja, det är så.
Ja, jag tröttnar aldrig på vildsvin.
Nej.
Jag åker än i denna dag utomlands för att jaga vildsvin.
Mm.
Trots att vi kan skjuta mycket vi vill på hemmaplan.
Ja.
Men på något sätt så... Men det är klart, när man reser då är det också det här med kamratskapen och hela äventyret i sig som blir ett äventyr.
Mm.
Men just att jaga vildsvin, det tycker jag är vansinnigt roligt.
Och det är oftast drevjakt i, ja, liksom drevjakt. I Europa?
Ja, drevjakt.
Mm.
Ja. Helst uppe i de karpatiska bergen där de riktigt stora grisarna finns.
Mm.
De är enorma grisar där uppe.
Där finns lite björn också.
Ja.
Har du jagat det där?
I Ryssland har jag jagat björn.
Ja. Hur var det?
Väldigt annorlunda.
Ja.
Och väldigt öde. Enorma marker. Alltså Ryssland är ju så stort som man tror inte det är sant.
Ja.
Vi åkte 4,5 timmar i en granskog. På en liten skogsväg.
Mm.
4,5 timmar. Såg inte ett hus, inte ingenting. Det var bara granskog och en väg. Och sen stannade vi bilen och så skulle han bjuda på te. Viktor hette han, det heter ju alla ryssar nästan. Skulle han bjuda på te, hade han en stor termos med sig. Och så hällde han upp en kopp till mig. Och det luktade ju bara sprit.
Mm.
Då hade han bara doppat tepåsen i vodka. Det var te kallade han. Så jag hällde ut det genom fönstret. Jag tänkte, jag kan inte dricka det här, då kommer jag aldrig att gå och jaga. Så jag hällde ut alltihop. Men han tog ett par rejäla klunkar. Och sen gick vi från bilen. Det ljusnade där borta i grönskogen och där var ett enormt fält, ett havrefält som de hade odlat bara för björnens skull.
Mm.
Typ viltåker, men jaktviltåker då när det gäller björn i Ryssland.
Mm.
Och det här var tredje dagen, jag hade sett 22 björnar innan, men alla tyckte jag var för små. Några kanske inte var jättesmå, men inte tillräckligt stora som jag ville ha. Men när vi kom fram, då stod det, jag tror det var en tröska som stod där ute. Jag sa till honom, där är för fan ingen björn, det måste ju vara något jordbruksredskap. Det stod en jättebjörn där ute. Då sköt jag den.
Hur stor var den?
315. Men den såg ju enorm ut.
Ja, men vad fan, det är ju svinstort.
Ja, men den var stor. Men nej, det var ju jätteroligt. Hela grejen.
Och jag vill gärna lära mig mer om björn, men jag kommer nog inte jaga björn.
Jag kan inte
faktiskt
så mycket om björnar. Jag jobbar ju inte med det överhuvudtaget. Det man lär sig om björnar, det får man ju läsa. Jag menar, jag är ju inte i några björnområden annat. Det här var ju ett fantastiskt område. Jag såg ju 24 eller 25 björnar på den här resan på 3 dagar. Det var ju mycket björn som helst.
Det kan ju vara så att några av dem också var små skördetröskor i sig.
Ja, det kan det vara. Ja. Men precis, inte tillräckligt stora.
Okej, men vildsvin då, det liksom ligger i topp. Någonting annat?
Ja, kudu i Sydafrika.
Mm.
Det
vad är det som är speciellt med just kudu då?
Alltså, du kan komma smygande och så ser du en kudu som står där borta på ett par 300 meter bort, står mellan 2 buskar. Och sen så ska du bara göra någonting, så du bara tar bort blicken och så tittar du tillbaka där borta. Sen ser du den aldrig mer.
Nej.
Kallas ju för Afrikas spöke av den anledningen att de är precis som spöken. Den står där. Mm. Och sen är den borta. Sen ser du den aldrig mer.
Mm.
Oerhört fascinerande djur. Enorma öron som du ska försöka övervinna genom att smyga tyst.
Mm.
Och vansinnigt roligt att jaga dem.
Rovdjur i Afrika, är det något du har jagat?
Ja, absolut.
Mm.
Jag har skjutit lejon och afrikansk lo.
Lejon är ju intressant, för det är ju en där finns ju nog en väldigt liten förståelse hos många.
Ja,
både liksom cementmänniskorna som du pratar om, men även inom jägarkåren tror jag.
Ja.
Hur fungerar en bra lejonjakt enligt dig?
Rent det finns faktiskt vissa områden där man skjuter lejon och vissa områden där man inte ska skjuta lejon.
Mm.
I detta fallet så var det utanför Krügerparken. Då hade elefanterna trampat ner det enorma staket som omger Krügerparken på västra sidan. Och då hade en hel grupp med lejon rymt och var nere ganska långt från Krüger, nere i en by där. Och där var ett game reserve som heter Sandringham. Och där var jag på Sandringham. Och då helt plötsligt så var det lejon inne på det game reservet. Och det var alltså klara order att de lejonen skulle skjutas. För att annars hade de ju liksom härjat runt i byn och tagit boskap för bönderna runt omkring och sådär. Så det var ju ren skyddsjakt så att säga.
Mm. Tillbaka till favoritjakter. Du har då vildsvin.
Ja.
Och sen så...
Kudu.
Ja. Och om du skulle säga en till?
Ja, alltså... Råbock är ju roligt alltså.
Mm.
Det kan jag fortfarande tycka.
Mm. Det är något väldigt speciellt med rådjur tycker jag också.
Ja, det är något speciellt. Mm. Det är det svenskaste vi har för mig. Många skulle nog tycka att älgen var svenskare, men jag vet inte. Rådjur för mig, det tycker jag är en klassisk svensk jakt.
Mm. Apropå älg, har du jagat såna här monsterälgar i Alaska eller Kanada?
Nej.
Är det något som du skulle vilja?
Ja, när jag är färdig med Afrika så kanske jag åker till Alaska någon gång. Men det känns inte som det är något bråttom, för Alaska kommer att finnas kvar.
Ja.
Det är inte säkert Afrika gör.
Okej, men är du liksom jagar du efter flera arter?
Ja, i Sydafrika ska jag skjuta alla tillåtna hornbärande arter som finns. Jag har fyra kvar.
Och vilka är det?
Det är roan och sessebe och sharps grysbock. Och sen ingår faktiskt Damara dictic som bara finns i Namibia. Den ingår i The Tiny Ten som jag har två arter kvar i. Sen har jag skjutit alla hornbärande som finns i Sydafrika.
Jag har noll drivkraft i det, att fälla olika arter. Mm. Vad är det som gör att du...
Samlar instinkt.
Ja.
Jag samlar saker.
Ja. Det är ju inte en billig hobby, eller billig samlarintresse.
Så länge det är roligt så kan man gärna slösa pengar på sig själv.
Mm.
Det är värre att betala en p-bot här. Det är inte roligt alls. Det har man ingenting för.
Du känns ju liksom otroligt driven som människa. Du har hittat ditt kall och du utvecklas hela tiden också, känns det som. På vilket sätt jobbar du för att få mer kunskap? Vi kommer ju dit hela tiden, som du själv sa, att kunskap är liksom nyckeln.
Om jag gör någonting, då vill jag kunna göra det ordentligt, annars låter jag bli.
Mm.
Det har väl varit en grundregel hos mig alltid. Till exempel datorer. Jag hatar datorer. Jag kan ingenting. Jag kan knappt. Jag vet inte. Jag har hittat startknappen nu senare år. Alltså hur man startar en dator.
Just nu, bara så att lyssnarna förstår, när Peter refererar till datorer så pekar han på podcastapparaten. Det är en inspelning, så det är en mixer, det är ingen dator.
Den ser nästan lite. Där vägrar jag att befatta mig med det, därför att det är ingenting som människan ska hålla på med, såna här saker.
Okay.
Man ska inte hålla på med sånt.
Nej.
Det är det som har skapat den världen som vi har idag. Allt ont vi har i världen, det kommer ut av de där maskinerna.
Okay.
Ja. Kan du tänka dig på 40-talet? Då satt en knäppjök i vagnhärad på en cykel och så cyklade han ner till torget i Trosa. Och så ställde han sig och gapade och skrek att han skulle bli militant vegan, och så ville han ha någon som skulle följa med honom. Och folk tittade på honom, där jävla idiot. Cykla hem med dig. Han fick inte med sig någon. Så han cyklade hem till vagnhärad. Och sen nästa dag tänkte han, det måste ju finnas någon mer som vill hålla på och bråka. Så han skulle cykla till Nyköping, men det var så jävla långt så han kom sig aldrig iväg. Och så var det ingenting av det hela.
Mm.
Idag, då kan den här idioten skriva på någon sån här dator. Och sen har han 100 000 likasinnade över hela världen på 2 sekunder. Om folk ska lära sig jaga, då ska de vara med i skogen. De ska inte sitta och läsa på en dator.
Nej.
Så att med det här praktiska, det försvinner så mycket.
Mm.
Nej, jag tycker inte om datorer.
Nej.
Men nu glömde jag bort vår fråga.
Nej. Ja, jag med, kan jag säga. Jag kan skicka ett mejl om det så kan du läsa. Men om vi tittar lite framåt då. Du har dina arter kvar. Det är fem hornbärande djur i Afrika.
Fyra.
Mm. Ja. Men vad tänker du framåt? Vad drömmer du om? Och det måste inte bara vara liksom vilt eller jakt. Sådär, utan i livet liksom.
Ja, men jag har nog det som jag vill ha. På det sättet att jag får vara ute. Jag jobbar i skogen och på somrarna så grillar jag på Birka.
Mm.
Kompis Claes och jag, vi helgrillar vildsvin på Birka. Det är vansinnigt roligt. Och så står vi där och tjatar med alla turister och grillar vildsvin och tycker det är urkul.
Mm.
Laga mat är ju mitt största intresse så. Och det är ju så jag har inrutat livet. Birka på sommaren och jaga på hösten, och så blir det någon jaktresa, så kanske det blir någon sväng till Afrika till våren. Och sen har jag ju fisket på Sørøya i Nordnorge som är, det är ju julafton för mig att få komma dit och fiska skrejtorsk och helleflundra på Sørøya. Och det, jag har inga andra planer. Det, jag kommer att göra detta så länge jag kan göra det här och jag kommer inte att ändra på någonting som det känns nu. Jag har stortrivs med allt jag gör.
Ja, det är inte många som gör det.
Nej, och något som också skrämmer mig idag, det är när man frågar ungdomar eller barn. Jag frågar någon häromdagen. Vad ska du bli när du blir stor? Det vet jag inte. Jag tänker att det är ju oerhört viktigt att välja ett spår tidigt. Just för att skaffa sig rätt kunskap hela vägen. Komma på det om man är 25. Jo, men jag tänkte, nu ska jag bli det här. De har ju tappat väldigt mycket.
Jo, på ett sätt tror jag att de kanske igen. Har det. Jag är ju själv väldigt målmedveten av mig. Men jag tycker ju om att kunna byta spår. Jag tycker att man ska tillåta sig göra det.
Spår, absolut. Det är klart man kan göra. Men jag tänker den grundläggande yrkesutbildning. Alla måste ju utbilda sig till någonting. Mm. Eller inte alla måste, men man kanske bör utbilda sig till någonting. Mm. Skaffa sig en grundkunskap. Men om man inte vet vad för slags grundkunskap, åren går ju.
Mm.
Det kan jag tycka är tragiskt.
Mm.
Många gånger.
För att bara dra en snabb koppling till just det här med utbildning. Om vi tittar på jägarexamen. Människor som lyssnar på den här podden som nu lyssnar till dig och kanske andra gäster och känner att jag vill börja jaga. Hur tycker du att de ska göra? För det finns ju en kritik kring intensivkurser.
Ja, den skriver jag under på, som första man.
Mm. Mm. Och hur tycker du att man ska liksom, tänka som icke-jägare om man vill komma in i jakten?
Ja, men du kan jämföra det med mycket annat i samhället. Varför ska jakten och jaktens företeelse som är så fullständigt livsfarligt om du utövar den på fel sätt?
Mm.
Varför ska den komma så lättvindigt undan? Det tar betydligt längre tid att skaffa sig grönkort i golf än att ta jägarexamen. Och ska du utbilda dig till pilot så tar den herrans massa år. Och medicinska krav och ditten och ratten. Där är det väldigt reglerat. Men just jakten har på något sätt slunkit igenom hela systemet. Det borde ju alla tycka att man skulle öka kraven. Det kan ju inte vara fel att öka kraven när vi talar om dödliga vapen. Det vore ju dumt att säga att nej fan, det kan vara som det är. Jag tycker inte det. Och det jag saknar med alla kurser, förutom mina egna, men statskurser och liknande, det är ju de praktiska momenten.
Mm.
Hur många vet hur du ska flå en dovhjort? Som vet hur en dovhjort ser ut i storlek och vikt och alltihopa genom att titta i en bok?
Mm.
Och hur styckar du en dovhjort? Om du aldrig har varit med på och gått en styckkurs.
Mm.
Du kan inte läsa hur du ska stycka. Och så vidare och så vidare.
Mm.
Jag förstår inte ens att det är möjligt att göra jägarexamen på en helg genom att läsa. Jag kan inte förstå det.
Mm.
Det måste eller borde varvas med ett visst antal timmar i de praktiska, med praktiska moment.
Och det är nog ett måste. Om jag tittar på mig själv då, så har jag ju haft turen att ha liksom erfarna och duktiga människor runt omkring mig.
Ja.
Där jag har kunnat gå bredvid och lärt mig och lärt mig saker som inte går att läsa sig till överhuvudtaget. För det finns inga böcker om det, utan det är praktisk erfarenhet helt enkelt. Och där jag har ett visst antal mentorer kan man väl säga. Bland annat Ove då, från Åmål som liksom har jagat i 50 år.
Mm.
Och han är 50 år. Så. Som jag också gjort ett poddavsnitt med. Som var väldigt uppskattat och det blev jag glad för han är ju en icke-offentlig person på alla sätt. Och ni är helt lika när det kommer till datorer, det kan jag säga. Och även syn på vilt och natur. Det finns en grundkärlek där som är fin. Men det finns ju många som inte har den förmånen som jag har haft och som många andra har haft. Att känna människor som är inbitna jägare.
Mm.
Och bor man i en storstad och tar jägarexamen snabbt och sen så är man med i ett lag där det bara är drevjaktare till exempel. Då finns det ju kanske inte en koppling till natur och det finns inte. Men jag tycker ju fortfarande att de personerna har ju full rätt att jaga såklart. Men det du menar då är att om utbildningarna skulle se annorlunda ut, vara mer praktiska inslag, så skulle man kunna få en ännu starkare kunskap och mer koppling helt enkelt till det vi håller på med.
Precis, absolut så.
Det var faktiskt Natasha Ilumberg har varit med på det. Och hon pratade att man kunde ta det till och med ett steg längre. Att man under en examen eller en utbildning, att man även skulle kunna få olika typer av praktiska uppgifter som har med viltvård att göra på ett annat sätt. Att man kanske också ska ut på en viss mark och räkna antalet av en viss viltart eller vad det nu kan vara. Men någonting som gör att man får en större förståelse för varför vi håller på med det vi gör.
Polen och Tyskland till exempel har ju betydligt högre krav på sin jägarutbildning än vad vi har i Sverige. Det är i Polen där måste du gå med typ en jaktelev. Du måste vara jaktelev under en viss tid för att vara behörig överhuvudtaget. Jag menar, kommer Diana och hälsa på dig när du har fyllt 50, så har du ju tappat allting, du har inte fått i dig någonting av de grundläggande kunskaperna, framförallt om du kommer från de här sådana här människor som går kring i stan. De har ju aldrig gått på gräs, så att du måste ju ha en grund och den kan du inte få i en bok. Du måste ju vara ute på, och jobba. Nej, men alltså det där är det någonting med jägarexamen som inte funkar, alltså, kan jag säga.
Men vet du vad, vi sätter nästan punkt där, känner jag. Det har varit jätteintressant och jag är ganska säker på att vi hade kunnat fortsätta och prata hur länge som helst.
Det är massor jag har att säga.
Ja, vi får ta det i ett till avsnitt kanske. Tusen tack. Och tack inte bara för att du var här, utan tack för det du har gjort i andra sammanhang också. För det känns som att du är en av dem som har lagt mycket tid och energi på att sprida kunskap. Jag tänker till exempel på serien Passet som jag har tittat på och så många andra som lyssnar på detta har tittat på. Där Andreas tog sig an dig som mentor. Har ni kontakt fortfarande?
Oh ja, vi ska komma ut med en ny film snart.
Ja, vad roligt. Ja. Men extremt bra filmer, pedagogiska. Jag var lite småskraj nu när jag skulle träffa dig. Men det gick ju bra.
Det gick över.
Ja, det gick över ganska snabbt. Tusen tack för att du ville vara med.
Tack, det var bara roligt.
Tack. Och stort tack till alla er som lyssnar såklart. Det är helt underbart att ni gör det. Och jag hoppas att ni hänger med oss. För den här podden kommer släppas varje torsdag hela vägen fram till jul. Och varje vecka så träffar jag då en ny person som jag intervjuar. Vi hörs nästa vecka på torsdag. Hej!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.